Oj, vad roligt att se. I början på november så predikade jag i Söderköping. Och predikade kring ämnet att inte göra sig några bekymmer. Och när jag några dagar senare fick frågan om att predika här i Jönåker i december, så upplevde jag så tydligt att jag skulle tala kring just det ämnet, att inte göra sig bekymmer. Jag tänkte, nej, det kan jag inte göra, det har jag redan pratat om. Men jag kunde liksom inte bli kvitta. Tänkte det bästa var lyd i det. Och vi börjar med att läsa från Filipperbrevet 4 och vers 6 och framåt. Då står det så här. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Gör er inga bekymmer för något. Så jag förstår att gör er inga bekymmer. Problem eller utmaningar, det möter vi ju alla lite nu och då. Men bekymmer är faktiskt något vi gör oss. Gör er inga bekymmer, säger Bibeln. Jag googlade på bekymmer och så fick jag upp en rad synonymer. Och en av synonymerna jag fick upp var fruktan. Alltså rädsla. Bekymmer har sin grund i rädsla. Även om själva kopplingen är att man är angelägen om något, det kanske är något man bryr sig väldigt mycket om, så själva grunden till bekymret, att man känner att det här är något jag inte mäktar med, det är något man är rädd för, något man oroar sig över. Men Bibeln säger att vi behöver alltså inte göra oss om bekymren. Och fortsättningen lyder att, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön. Om jag tänker på mina egna barn, jag tror att jag känner dem mer än någon annan människa, men ändå så älskar jag att höra dem berätta saker. Saker som ligger för deras hjärtan eller saker de funderar över och så. Även om jag kan dem väldigt bra. Så skulle då inte Gud vilja veta vad som ligger, höra oss berätta vad som är på våra hjärtan? Det finns en sån otrolig kraft när vi utgjuter våra hjärtan inför honom. Det står att låt Gud i allt få veta era önskningar. Inte som en jultomte eller något sånt, men som en god far. Han vill höra. Han vill höra när Astrid eller Lasse har utgjutit sitt hjärta i allt inför Gud. Det tycker jag är stort och det tycker jag är enormt kärleksfullt. Gud vill höra vad som ligger på våra hjärtan. För då ska Guds frid komma, sa det. Guds frid är ju inte alltid i samklang med det logiska. Logiken och Guds frid kan ibland säga helt olika saker. Ibland kan jag uppleva en sak att ja, men det här låter ju rimligt. Men så kan jag känna att Guds frid är där och visar, nej, men det här, så här är det du ska göra. Det här är det som är rätt. Så det hör inte alltid samman. Och när saker talar för att du ska bekymra dig, så finns det en Gud som säger bekymra dig inte. Inte för någonting. Så Guds frid anpassas inte till våra omständigheter. Den är inte liksom någon termostat som rättas efter rådande värdeförhållanden, utan den finns istället till hjälp mitt i våra omständigheter. Om till exempel när den där oväntade räkningen kommer, som man känner att det här, min ekonomi kanske inte mäktar med, då är Guds frid där. Eller om en nära släkting eller vän har insjuknat och man ber till Gud och ropar om ett helande, men då är ju Guds frid där. Eller om man behöver ett jobb, eller om han har strul på jobbet, eller vad det är. Guds frid är för att komma till vår hjälp i våra omständigheter. Så den är verkligen en styrka för oss. Jag tänkte att jag skulle läsa från Matteus 8. Och vers 23 framåt. Det handlar om när Jesus stillar stormen. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde honom. Då blåste upp i full storm på sjön och vågorna slog över båten. Men han sov. Gick då fram och väckte honom och sa, Herre, hjälp, vi går under. Han sa, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt i vindarna av sjön och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna av sjön lyder honom. Den här berättelsen har jag hört många gånger, säkert ni också, ända sedan söndagsskolan. Och jag tror att jag på något sätt i mitt huvud har fått en liten vanföreställning av hur det gick till. Jag har nog sett Jesus där med lärjungarna i båten och sen så, oj, så började det bli lite blåsigt och lärjungarna är lite så här allmänt hariga. Åh, Jesus, det blåser. Oj, 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 hjälp oss, hjälp oss. Men så var det ju inte riktigt. Utan här står det att det blev full storm. Det här var vana fiskare, flera av dem. De var vana att vara på sjön. Det var liksom det de gjorde. Men det blev full storm och de blev till och med rädda. Det står att vågorna slog över båten. Så båten höll på att fyllas av vatten. Nu, de tänker, nu dör vi här. Så går de fram till Jesus och så säger han, varför är ni rädda? För mänskligt sett så kan det kännas som en ganska konstig fråga. Varför ställer Jesus en sån fråga? Men det är då det han frågar om. Så lite tror ni har, säger han. Och jag vet inte, det är lite som man skulle tänka Eva och Lasse och mamma och pappa här nu då. De skulle ute på Vättern och så fiskar de lite, har de allmänt mysigt och så blåser det och så blir blåsten till full storm och sen så börjar båten fyllas med vatten och nu känner hon, nu är det kört. Och så står jag där på land och säger, varför är ni rädda för? Alltså, det kan kännas konstigt, men Jesu förhållande till bekymmer och oro, det är någonting helt annat. Han går till rätt till liksom, så lite tro ni har. Han menar på att det är tron som är grunden till om vi bekymrar oss eller inte. Inte våra omständigheter. Och kanske finns det en liksom stormig sjö eller ett hav i ditt eller mitt liv också. Och jag tror att Gud vill stilla våran oro. Och att jag tror att han frågar med sin kärleksfulla röst, varför är du så rädd? Men då är frågan hur vi ska våga lita på att vi inte behöver bekymra oss. Det är inget man bara kan liksom pressa sig till, utan vi måste på något sätt känna att vi kan lämna oss till Gud och lita på att han tar hand om oss. Och då är Bibeln en bra utgångspunkt. Så vi läser från första Petrusbrevet 5. Och vers 7. Så står det så här. Och kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Kasta alla er bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Tänk, Gud har omsorg. Bibeln lär oss att han har omsorg om oss. Vi kan kasta allting på honom. För hans omsorg är så stor. Jag tänkte ta ett litet exempel ifrån mitt liv. Jag har många gånger fått se Guds omsorg. Och ett av de första gångerna jag fick se det. Det var så tydligt och så något som verkligen blev ett minnesmärke för mig. Jag var lite utlämnande, men jag var 12-13 år gammal och jag var helt tokig i ett pojkband som hette Freezy. Va? Sa alla när jag frågade efter deras musik, för ingen visste vilka de var. Men jag tyckte de var så fantastiskt bra och jag lyssnade på dem och jag tapeterade mitt rum med dem. Ja, jag tyckte verkligen de var så bra. Och så hade jag som en unga tjej jag var, så hade jag bestämt mig för att jag skulle gifta mig med Tito Joda i det här bandet. Och jag var så bekymrad över det här, kommer jag ihåg. För jag blev så ledsen. Jag tänkte, hur ska det gå till? Lilla jag är från Jönåker och sen bor han borta i Los Angeles i Kalifornien. Och jag fick inte ihop det. Och jag bad till Gud. Och jag var så bekymrad. Och jag var på riktigt, även om det kan låta lite larvigt, så var jag verkligen ledsen över det här. Jag tänkte, det här går ju inte. Gud, hjälp mig. Och då kommer jag så väl ihåg, jag satt på en gudstjänst här inne. Jag var 12 eller ja, något sånt där. Och så var vi längst ner där. Det är ljudbåset där nu, då var det inget ljudbås. Och så var det så här, satt jag på en sån här kyrkbänk med den här röda sammeten. Och så sa jag till Gud, nej, nu får du tala till mig om det här bekymret. För att, jag sa det, alltså här inne i tanken sa jag till Gud. För att jag ska veta att det är du som talar, så vill jag att du börjar med att säga, du som har gråtit många nätter. Och så dröjer det kanske 20 sekunder. Så kommer upp en kvinna på scen. Jag känner inte igen henne. Men hon visar att hon har ett ord ifrån Gud. Säger hon, du som har gråtit många nätter. Undrat vad du ska göra med ditt problem. Glöm inte att jag är Herre. Jag ska fixa det åt dig. Förstår ni vad Guds omsorg är stor? Medan andra kanske kunde skratta åt mig och tycka att jag var fånig, så valde jag att komma med mitt bekymmer till Gud och utgöt mitt hjärta för honom, och han svarade på min bön. Och han var inte så att han var lite, ja, lilla flicka, det där kommer du över. Utan med sin stora respekt och omsorg så säger han, jag kommer fixa det här åt dig. Då trodde jag att det skulle göra sig på annat sätt, men det blev det mycket bättre än så. Men ändå visar Gud hur han kan bry sig om en liten tonårings hjärta. Gud bryr sig om oss. Hans omsorg är stor. Och jag tror att ju mer vi läser och förstår det, ju mer vågar vi lämna våra liv i hans händer. Jag minns ett tillfälle när jag gick på en utbildning, musik- och medieutbildning i Jönköping. Så stod jag där i kapprummet i skolan. Det var väl 12 år sedan. Det låter jättelänge sedan tycker jag. Och så var jag bekymrad över någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag sa till Gud. Jag kände mig så dum. Jag kände mig så fördömelse. Jag tänkte, jag är kristen. Jag behöver inte bekymra mig. Och så gör jag det ändå. Och vet du, jag sa till Gud. Men Gud, får man inte bekymra sig som... Får man inte oroa sig som kristen? Så kände jag så tydligt att Gud sa, du får oroa dig, men du behöver inte. Tänk att inte vi behöver oroa oss. Jag tycker att det är fantastiska nyheter. Man får se dig i Guds ord. Vi behöver inte oroa oss för någonting. Matteus 6:25 i början där understryker det här ytterligare. Då säger Jesus, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv. Och vidare i vers 27 så står det att vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Med andra ord, var det lönt att bekymra sig? Vad kan vi producera för gott och åstadkomma med det? Vem kan lägga någonting till det? Och vers 31 säger alltså det, gör er därför inte bekymmer. Och då kanske någon som kollar på sin granne och så säger, ja men det är lätt för dig att säga. Du kanske inte gått igenom så mycket, men jag har minsann upplevt mycket och jag har mycket att bekymra mig över. Jag tycker man kan se på Jesus. Se, vad fick Jesus gå igenom? En dag så ville de störta honom för ett stup. Det har jag aldrig upplevt. En annan dag så konspirerade man om att döda honom. Jag tror Jesus kände det där i luften att nu är det saker på gång. Så han blev spottad på. Han fick möta en lidande som ingen av oss någonsin har mött. Och ändå så var han så bekymmerslös. Han hade hittat ett sätt att leva som var något helt utöver det vanliga. Jag kan läsa dig från Matteus 11:28. Så står det, kom till mig, säger Jesus, alla ni som arbetar. En annan översättning säger sliter eller är trötta. Och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Tänk att Jesus säger en sån sak. Gud vill ge dig en lätt börda. Hans ok är milt och bördan är lätt. Tänk, han som gick igenom så mycket att han kan stå och säga en sån sak. Men våra omständigheter, de varierar, det vet vi allihopa. Men jag tror att vi kan lära oss att lita så på Gud. Att vi känner, men det här lämnar jag till honom. Ofta i mitt liv så ibland så möter man grejer som är jobbiga. Och så kan man uppleva hur tankarna börjar snurra här uppe. Och så går det runt på samma sak liksom. Det är som att ha hittat ett spår. Jag vet att det finns till och med forskning där man har kollat på hjärnan och studerat den. Och hittat spår i hjärnan som verkar tyda på att om man har börjat snurra kring en tanke så är det lättare för hjärnan att komma in på det spåret igen. Och så tycker jag det kan vara. Man hakar upp sig och så... Då får jag ibland göra så att jag går till Gud och säger, nej men Gud, jag klarar inte det här är för jobbigt för mig. Jag orkar inte bära det ansvaret, utan nu kastar jag det här på dig. Nu får du visa att du har din omsorg i den här situationen. Och så får man uppleva det som det står, hur den där friden som övergår allting annat bara lägger sig. Jag vet inte hur saken ska lösa sig, men jag vet att det kommer göra det. Och så kanske det går några timmar, så kanske det går en halv dag, så kommer det tillbaka. Och då får man påminna sig själv, just det här, det lämnar jag till Gud. Gud har kontrollen över den här situationen. Det tycker jag är stort. Jag minns ett speciellt tillfälle som jag vet att jag pratat om tidigare. Men det var också ett sånt tydligt minne för mig hur Gud kan göra, vad som händer när man fokuserar på Jesus istället. Jag var ledsen över en sak. Låt som jag är ledsen jämt, men det är inte. Och skulle gå ut till Gud och tänka, nu ska jag verkligen berätta för Gud att nu måste det bli en förändring. Nu orkar inte jag mer. Så tänkte jag, nu ska Gud verkligen få höra hur jobbigt det är. Och så ska jag sist börja gå i en backe, så upplever jag den helige ande säger att Emily, sjung den här sången, helig, helig, helig. Ni vet den här, helig, helig, ja, Herren ser på oss, hela jorden är full av hans härlighet. Väldigt gudsfokuserad sång, jag tänkte, det var inte alls riktigt det jag hade tänkt mig. Och det jag var sugen på att göra just då. Jag tänkte, ja men det kan jag göra, och det där är ju inte så lång den sången, så det kan jag sjunga. Och så sjöng jag, och så upplevde jag hur härligt det var. Men jag sjunger en sång till, en lovsång till, en till, en till. Utan att överdriva var jag säkert uppe i 25-30 lovsånger. Och till slut var jag helt så här, åh Gud vad du är stor. Och mitt problem var där nere. Jag kände att jag var så uppfylld av hur stor Gud var. När jag fokuserade på honom istället. Jag tror att våra problem, de är liksom inte att negligera. Det som är jobbigt är ju alltid jobbigt. Men jag tror att när vi lämnar saker till honom och lyfter blicken, så kan vi få se att här är mitt problem och här är en stor Gud. Istället för här kommer jag med mitt stora, stora problem till en Gud långt där borta. Jag tänkte återkomma till Filipperbrevet 4 och 6. Så stod det i slutet att när vi lämnar våra bekymmer till Gud, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus. Han ska vara tankarna i honom. Guds frid, det behåller vårt fokus på Jesus. I Matteus 13 så berättas det om såningsmannen som gick ut för att så. Och i vers 7 så står det så här att en del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Och vers 22 så finns den förklaringen. Då står det att det som såddes bland tistlar är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så det blir utan frukt. Bekymmer kväver ordet. Vi får inte låta någonting kväva ordet i våra liv. Johannes 1:1 lär oss att ordet är Gud. Så på det område i våra liv där vi bekymrar oss, på det området så tror inte jag att Jesus är vårt främsta fokus just där. Så bekymmer kväver ju det Guds fokuset. Att ibland så kommer bekymmer lite förklätt som en småsak. Men jag tycker att det liksom tenderar att växa. Man bekymrar sig över en sak, så blir det bara större och större och större ju mer man oroar sig över det. Men om vi överlåter oss och våra angelägenheter till Gud, så blir vår börda lätt och våra hjärtan och tankar får fri. Det lovar oss Guds ord. Jag tänkte avsluta med att läsa från psalm 62. Och vers 2. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Människor idag kan söka ett helt liv efter frid. Man kan göra hur mycket som helst att få frid, men man hittar den inte. Man söker i fel saker. Men den ro som man kan få, det finns bara hos Gud. Jag är så tacksam. Tänk att vi har fått del av den här ro. Vi har fått den här möjligheten öppen för oss att jämt gå till Gud. Vi litar på hans omsorg. Kasta våra bekymmer på honom. Och då tror jag att då kan vi få uppleva den där friden som är mer än vårat förstånd. Vi kan be tillsammans. Fader, jag tackar dig för din enorma godhet mot oss, Gud. Tack att du har gett oss så mycket gott. Du har inte enbart gett oss frälsningen att vi ändå ska få möta dig. Utan du har också gett oss nycklarna till hur vi ska få leva på den här jorden. Få leva i din sanna framgång. Att få leva på ett sätt som är att leva i seger, Gud. Tack att du har gett oss det här livet, att vi får kasta oss på dig, Gud. Det finns inget annat att göra än att kasta oss på dig, Gud. Hjälp oss att vi inte försöker förlita oss på oss själva, Gud. Det blir så misslyckat. Det blir ingen frukt, Gud. Jag ber att ingenting ska få ta vår uppmärksamhet ifrån dig, Gud. Jag ber att vi ska vara fokuserade på dig. Att ingenting ska få kväva ordet så det blir utan frukt, Gud. Jag ber att vi ska vara en församling som har dig som fokus, Gud. Att vi ska lita så på dig att vi släpper taget om oss själva, Gud. Och överlåter oss och våra liv till dig. Tack att du alltid visar oss din oerhörda omsorg. Vi älskar dig så otroligt mycket, Gud. Tack Gud för den du är.